Gregorius den store levde i Rom på 500-talet. Gregorius ville leva som munk i ett ständigt samtal med Gud, men istället blev han påve och fick ägna sig åt själavård. Gregorius menade att varje kristen måste bli en förkunnare, en predikant. Benediktus den 16 talade om Gregorius den store och hans skrifter på den allmänna audiensen i Vatikanen den 4 juni 2008. Det här är första delen av tre.
Ritornerò oggi in questo nostro incontro del mercoledì alla straordinaria figura di Papa Gregorio Magno.
Idag ska vi återvända till Gregorius den store, den väldiga gestalt, för att ta vara på mer av det ljus som strålar från hans rika teologi. Trots sina många plikter som biskop av Rom har Gregorius den store lämnat efter sig många verk som kyrkan under senare århundraden har läst flitigt. Förutom sina många brev, över 800 brev har bevarats, har Gregorius den store efterlämnat framförallt skrifter om bibeltolkning. Bland dem kan man särskilt nämna moralisk kommentar till Jobb, predikningar om Hesekiel och predikningar om evangelierna. Ett viktigt verk som handlar om helgon är Dialoger, som Gregorius skrev som en uppbygglig text för den longobardiska drottningen Theodolinda. Gregorius viktigaste och mest kända verk är utan tvekan hans pastorala regel, som han skrev i början av sin tid som påve som ett slags programförklaring. Om man kort vill sammanfatta Gregorius den stores verk, så lägger man först och främst märke till att Gregorius i sina skrifter aldrig försöker formulera någon egen originell teologi. Snarare försöker han uttrycka kyrkans traditionella lära. Han vill helt enkelt låta Kristus och hans kyrka tala genom hans mun längs vandringen för att nå fram till Gud. Ett exempel på detta är Gregorius den stores bibelkommentarer. Gregorius älskade att läsa Bibeln, och han gjorde det inte bara av intellektuell nyfikenhet. Gregorius menade att i Bibeln ska en kristen människa inte bara hämta teoretisk kunskap, utan också och framförallt daglig näring för själen, för livet som människa i denna värld. I sina predikningar om Hesekiel betonar Gregorius till exempel att den heliga texten har just denna funktion. Om man närmar sig Bibeln bara på jakt efter kunskap, så är det att ge efter för högmodets frestelse, och så riskerar man att halka ut i heresin. Den viktigaste regeln för den som vill tränga in i den heliga bokens övernaturliga verklighet är intellektuell ödmjukhet. Ödmjukhet utesluter förstås inte seriöst studium, seriös forskning, men det behövs ödmjukhet för att studier ska få någon andlig nytta och för att de verkligen ska låta oss tränga in i textens djup. Det är bara med denna inre inställning som man verkligen kan lyssna inåt och verkligen kan höra Guds röst. Men å andra sidan, när det gäller Guds ord, räcker det inte att bara förstå om inte förståelsen också leder till handling. I dessa predikningar om Hesekiel finner man också denna vackra formulering. Den som predikar måste doppa sin penna i sitt hjärtas blod för att nå fram till sin nästas öra. Och när man läser dessa predikningar förstår man att Gregorius verkligen skrev med sitt hjärtas blod. Därför talar han till oss än idag. Gregorius utvecklar sitt resonemang också i moralisk kommentar till Jobb. Han följer kyrkofädernas tradition och undersöker bibeltextens tre dimensioner: den bokstavliga dimensionen, den allegoriska dimensionen och den moraliska dimensionen. Tre dimensioner av Bibelns enda mening. Gregorius ger företräde åt den moraliska sidan, Och i detta perspektiv förklarar han sin tanke genom att para ihop begrepp som att veta och att göra, att tala och att leva, att känna till och att handla. Han nämner alltså tillsammans två sidor av människolivet som borde komplettera varandra, men som ofta istället blir varandras fiender. Han kommenterar att den moraliska tanken alltid är att förena ord och handling, tanke och engagemang, bön och plikter. Detta är vägen till att förverkliga den förening där det gudomliga stiger ner i människan och människan stiger upp och blir ett med Gud. Så skisserar Gregorius den store ett livsprojekt för den verkligt troende människan, och därför blev moralisk kommentar till Jobb under medeltiden ett slags sammanfattning av den kristna moralen.
Un libro che costituirà nel corso del Medioevo una specie di summa della morale cristiana.